Halo. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأهلا وسهلا. Vi fortsätter att läsa från den boken vi började läsa ifrån förra veckan, som handlar om hur man ska bemöta människors dåliga beteende. Hur man ska kontra, hur man ska vara förlåtande och överseende och inte vara en person som ständigt vill hämnas och ge igen. Och vi nämnde, och det här är då en bok som är skriven av Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah, förklarad av Sheikh Abdulrazak al-Badr. En väldigt kort, enkel bok där han ger 20 tips eller 20 råd att tänka på hur man ska bemöta folks dåliga beteenden. Och vi nämnde lite grann förra veckan, för de som inte minns, att man ska rannsaka sig själv. Om en person kommer och behandlar dig dåligt, gör något fel mot dig, kanske du kan tänka att det här är ett straff på grund av någonting fel som jag har gjort. Och med asabakum min musiba för vi med kasabat aidikum. Så istället för att vända klander till personen, kanske du rannsakar dig själv och gör toba till Allah azza wa jal. Vi nämnde också vikten av den, tänka på den stora belöningen som finns i att förlåta och att överse. Och sen nämnde vi också att en person som förlåter och överser kommer att må så mycket bättre än den som hela tiden går och är arg och irriterad på allt och alla och ständigt vill hämnas och ge igen och har den här liksom hämndglöden. Det kommer inte få personen att må bra. Han kommer må så mycket bättre om han förlåter och överser. Han nämner också att en person som ger igen tror att han kommer att må bättre, men han blir bara förnedrad i slutändan. Yani det leder inte till någonting positivt att ge igen, utan så som profeten har sagt alayhi salatu wassalam, ma zada Allahu 'abdan bi'afwin illa 'izza. Att Allah ökar bara en tjänare ära genom att han förlåter. Yani då människan förlåter kommer Allah azza wa jalla att öka personen i ära. Och också att man tänker på att al-jaza'u min jins al-amal. Alltså som du är Allah mot dig. Om du är förlåtande mot andra så kommer Allah att vara förlåtande mot dig. Och han nämnde också att en person som sysselsätter sig med att hela tiden gå och vilja hämnas på andra och vara arg på andra slösar bort så mycket tid av sitt liv, så mycket värdefull tid som han kunde lägga på så mycket annat. Så lämna dessa saker, var förlåtande och var överseende. Och sen tror jag också att vi i förra veckan stannade vid punkten där han nämner att vi har också en god förebild i profeten Muhammad alayhi salatu wassalam. Han hämnades aldrig för sin egen skull. Trots att han var den bästa människan. Han var den han var. Och han förföljdes för Allahs skull. Man liksom sa saker om honom och gjorde påhopp. Men han var förlåtande och han var överseende. Och vi är inte bättre än honom. Och de som sårar oss är inte värre än hans fiende. Så vilka är vi att säga vi ska inte förlåta? Jag ska inte förlåta. Om vår profet alaihissalam var förlåtande, så har vi ett gott förebild och en god förebild och ett gott exempel i honom alaihissalam. Han nämner också här den nionde punkten, och det är att en person som såras, en person som yani får lida motgångar för Allahs skull, ska inte heller hämnas. Det här är inte personligt, det här är för Allahs skull. Yani om du får lida någon form av motgång för en människa för Allahs skull, så ska du inte hämnas. Och vill du hämnas så förlorar du din belöning. Yani om du får utstå motgångar och prövningar för Allahs skull, då har du en stor belöning att hämta hos Allah Azza wa Jal. Du gör det för Allahs skull med uppriktighet. Men om det är för dunya, du vill ha någonting värdigt tillbaka, du vill ha ersättningar och hit och dit, då förlorar du din belöning. Och det här är någonting som också är väldigt nobelt att tänka på. Att göra uppoffringar för Allahs skull. Yani al-badal, att uppoffra saker och ting för Allahs skull. Ibland kanske man får lida motgångar för Allahs skull. Du kanske kränks, du kanske får höra svordomar. Man kanske till och med är fysisk mot dig. Men om det är för Allahs skull så finns det en enorm belöning att hämta. Yani du fick utstå allt detta för Allahs skull. Och då alhamdulillah är det så mycket enklare att ha tålamod. Är det inte så? Yani de offrar och de får tillbaka så mycket av Allah Azza wa Jal. Så till exempel du kanske gör da'wa på en person. Berättar att någonting är haram. Eller att du borde göra någonting. Du måste be, du måste göra sig och så. Och personen blir yani, verbal. Eller personen puttar bort det eller någonting så. Det är för Allahs skull. Du ska inte börja lyfta händerna och slåss och säga fula saker. Var bara tålmodig. Härda, var tålmodig. Vi är inte gatubarn som börjar slåss och liknande. Det här är da'wa fi sabilillah. Och du finner inte detta från profeternas akhlaq alayhim wa salatu wa salam. Att de betedde sig på det här sättet. Men de var tålmodiga. Bara hade tålamod. Och subhanallah. Wal-aqibatu lil-muttaqin. Det goda slutet var alltid för dem. Och den stora belöningen för deras tålamod. Och han nämner också en annan viktig sak här. أَنَّ مَنْ صَدَقَ فِي طَلَبْ شَيْءٍ مِنَ الْأَشْيَاءِ بَذَلَ مِنَ الصَّبْرِ فِي تَحْصِيلِهِ بِقَدْرِ صِدْقِهِ فِي طَلَبِهِ. Att ju mer uppriktig du är i att söka någonting, ju mer tålamod kommer du ha i att söka denna sak. Och vad är det vi söker för någonting? Vi söker paradiset, eller hur? Är det inte det vi har som vårt primära mål? Är det inte det? Är det inte det som är al-gaya, al-fawz al-azim? Al-Jannah. Taib, vad är gränsen för tålamod? Ejo, finns det någon gräns? Nej. Det gäller bara att härda och vara tålmodig. Ha tålamod för Allahs skull. Vi nämnde också det här förra lektionen. Att en muslim kommer inte till Jannah. Kommer inte klara av att vara på Allahs religion, på Sirat al-Mustaqim, om han inte har sabr. Tålamod i att lyda Allah. Dag in och dag ut. Tålamod i att inte synda. Dag in och dag ut. Tålamod i att acceptera ödet. Och de motgångar man möter i detta liv. Allt det här kräver tålamod. Och därför säger änglarna till folket som går in i paradiset. Gå in i paradiset. På grund eller med det tålamod som ni hade. Bima sabartum. Fa ni'ma uqubaddar. Gå in i Jannah för att ni hade sabr i dunya. Så tålamod måste man ha i detta liv. Annars kommer man ingenstans. Och han nämner också här ett väldigt fint uttalande. فَإِنَّهُ مَنْ كَانَ فِي اللَّهِ تَلَفُهُ كَانَ عَلَى اللَّهِ خَلَفًا. Yani om du förlorar någonting för Allahs skull, då är det Allah som kommer att ersätta det. Och om Allah ersätter någonting, kommer han att ersätta det med någonting bättre. Och det är jätteviktigt här att man kollar på vad man offrar för Allahs religion. Många är inte beredda att offra kanske sin fredagkväll för att komma på en lektion ens. Hur mycket offrar du från dina pengar för att ge seger till Allahs religion? Hur mycket offrar du från din tid för att lära dig Allahs religion? Och så vidare, och så vidare, och så vidare. Vad är vi beredda att utstå för Allahs religion? Ger vi vårt liv för den här religionen? Är det därför vi lever? Är det viktigaste vi har som mål i detta liv? Är det Allahs religion? Eller är det andra saker? Och det här visar sig i tålamodet. Den som inte orkar minsta motgång för Allahs religion, det tyder på att han har svaghet i sin din. Men har han, som vi sa, Allah och al-Jannah som sitt mål, så kommer han att härda. Han kommer att ha tålamod för Allahs skull. Han nämner sedan den tionde punkten, en väldigt vacker punkt. Han säger att när man har tålamod med folk, man är förlåtande, man är överseende, så ska man ha i åtanke två viktiga saker. Att är du tålmodig för Allahs skull kommer du att få Allahs kärlek. Och du kommer att få Allahs ma'iyya. Att Allah kommer att vara med dig. Och den som Allah är med kommer han att försvara. Och han kommer att hjälpa från all form av motgång. Så han säger då här. Att du ska veta att om du är tålmodig så är Allah med dig. Allah älskar dig och han är nöjd med dig. Och om Allah är med dig kommer han att skydda dig från all den form av ondska eller motgång som människorna vänder mot dig. Som ingen annan människa kan skydda dig ifrån. Och så säger han här att Allah Azza wa Jal säger Wasbiru inna Allaha ma'a sabirin. Var tålmodiga för Allah är med de tålmodiga. Wallahu yuhibbu as-sabirin. Och Allah älskar de tålmodiga. Så här, vad ska man tänka på när man står inför den här utmaningen att någon kanske säger någonting verbalt, kränker en, behandlar en dåligt. Man måste ha tålamod med folk. Att man ska vara tålmodig för Allahs skull. Förlåtande, överseende och tålmodig för Allahs skull. Och vad får du då för någonting? Allahs kärlek. Allah älskar de tålmodiga. Allah älskar as-sabirin. Och att bli älskad av Allah Azza wa Jal, är inte det här också ett stort mål som alla strävar efter? Ja? Att bli älskad av Allah, det är det största målet som borde finnas. Eller hur? Att bli älskad av Allah Azza wa Jal. Och många, subhanallah, de vill bli älskade av andra människor. En person vill bli älskad av sin fru. Han offrar allt möjligt för att få hennes kärlek. Den här kvinnan som han vill ha, han offrar vad som helst för att få hennes kärlek. Han vill bli älskad av sina barn. Han offrar vad som helst för att bli omtyckt. Han vill bli omtyckt av folk på sociala medier. Han är beredd att göra vad som helst. Taib, men här kan du med detta enkla medel bli älskad av Allah Azza wa Jal. Och det var att vara tålmodig för Allahs skull. Och det andra, om du är tålmodig för Allahs skull, Allah kommer att vara med dig. Och om Allah är med dig, vem är det då som ska skada dig? Idha kana Allahu ma'ak. Vad ska hända med dig? Vem ska kunna göra någonting mot dig? Vad sa Allah Azza wa Jal till Musa och Harun alayhi salam? Gå till Firaun. Innani ma'akuma asma wa ara. Jag är med. Jag hör, jag ser. Jag kommer att skydda er. Gå till världens största diktatur, tyran, själva. Två personer. Allah är med dem. Alla som inte var rädda för någonting. Om Allah är med dig, ingen kan skada dig. Och det här är någonting som vi också borde tänka på. Att Allah är med oss och hjälper oss, underlättar för oss, skyddar oss från all form av ondska. Det är också någonting vi borde söka. Och det får man när man är tålmodig för Allahs skull. Nas'al Allah as-sabr. Amin. En annan sak också här, som han nämner som elfte punkt. Och det är att vi alltid ska beakta och tänka på att tålamod är hälften av våran iman. Och vi är inte beredda att kompromissa eller offra någon del av våran iman för att ge seger till oss själva. Så om man har tålamod, så har man skyddat sin iman från att minska, från defekt. Och Allah kommer att skydda de som är troende. Nah. Han säger här, Sheikh Abdelrazak, som förklaring på detta, att vår iman består av två saker. Det har nämnts i en autentisk hadith att as-sabr är hälften av vår iman. Taib, nisfil iman, as-sabr. Och han nämner att den andra hälften är vad? Jag frågar er för någonting. Vad är andra hälften av iman? Ayuwa, shukr. Al-shukr wa sabr. Två saker som Allah Azza wa Jal nämner hand i hand. Och därför så nämner Allah Azza wa Jal i Koranen inna fi dhalika la ayatin li kulli sabbarin shakur. Yani de här två egenskaperna, att i detta finns det sannoliken tecken för varje tålmodig och tacksam person. Och vi prövas alltid med två saker i denna dunia. Allah kommer pröva oss med goda och dåliga, med goda prövningar och med motgångar. Och vad ska vi göra då? Det som nämndes i hadithen, ajaban li amri al-mu'min. Profeten alaihissalam sa, jag förundras över den troendes tillstånd. Inna amrahu kullahu khayrun. Allt som han gör är gott, eller alla hans tillstånd är goda. Wa laysa dhaka li ahadin illa lil mu'min. Och det här är endast för den troende. In asabat husarra shakar. Om han får någon medgång, någonting positivt, så är han tålmodig. Fa kana khayran la. Vilket är bättre för honom. Wa in asabat husdarra sabar. Fa kana khayran la. Och om han drabbas av en motgång, så är han tålmodig och det är bättre för honom. Så vi är alltid i denna dunja mellan dessa två prövningar. وَنَبْلُوكُمْ بِشَرِّ وَنَبْلُوكُمْ بِخَيْرِ وَشَرِّ فِتْنًا. Alla prövar oss med motgångar och med positiva saker. När vi har medvind, vi har det bra, vi är friska, vi har pengar, vi har al-amen, då måste vi vara tacksamma. Är vi inte tacksamma, har vi inte klarat prövningen. Och två, alla prövar oss med motgångar. Och då måste vi vara tålmodiga. Och inte tappa hoppet, inte misströsta. Och inte visa tecken på otålighet. Utan vi måste då härda och vara tålmodiga för Allahs skull. Så personen som prövas med jobbiga människor, med motgångar och inte har tålamod, han direkt ger upp och han börjar skrika eller blir fysisk eller någonting sånt. Han har inte visat sabr. Och då har han inte fullbordat sin iman. Hans iman har brister. För att, som vi sa, att sabr är hälften av iman. Så har han inte sabr, så har han en brist i sin iman. Häng med. Så är du beredd på att kompromissa din iman, eller en del av din iman, på grund av en jobbig människa? Är du det? Nej. Därför ska du vara tålmodig. Och som vi sa i förra lektionen, as-sabru diya. Rasulullah alaihissalam sa att tålamod är ett skinande ljus. Diya. Och ju mer tålamod du har, ju mer ljus kommer du att ha. I detta liv, i din iman, i din själ, i dig själv och på domedagen. Så man ska alltid försöka fullborda sitt tålamod. Och som det nämndes i hadithen, att ingen har fått en större gåva än tålamod. Tålamod är så otroligt viktigt i vår religion. Vi finner att många människor inte har det tålamod som krävs. De tappar hoppet, de är otåliga, de vill ha saker snabbt, de orkar inte ha sabr på Allahs religion. De orkar inte ha sabr i att motstå det som är haram. Och ger upp. Och det är inte så man ska vara. Utan man måste vara en krigare. Jihadun nafs. Kämpa med att lyda Allah azza wa jal. Och det här kräver tålamod. Och det är då en form av al-iman. Han nämner också en till punkt här. Och det är att den personen som kan vara tålmodig kan kontrollera sig själv. En nefs. Vi har inom oss en nefs, eller hur? Och den här nefs dras ibland till att göra negativa och dåliga saker. Och det gäller för oss att försöka tygla våra nefs. Och inte bara ge efter och följa våra nefs i allting. Utan vi måste tygla våra nefs. Vi måste begränsa den inom Allahs ramar. Och det här går också tillbaka till tålamod, eller hur? Har du inte tålamod, hur skulle du kunna tygla din nefs? Hur skulle du kunna motstå det som är haram? Så han säger här, kan man inte tygla sin nefs, kan man inte göra det, alltså har man inte tålamod, så kommer man att falla in i el-mahalik. Du kommer att falla in i undergång. Han nämner sen en till punkt. Den trettonde punkten, att om du ska veta att om du är tålmodig så kommer Allah att ge dig seger. Fallahu nasiru wa labud. Är ni garanterat? Allah kommer att hjälpa dig. Han kommer att ge dig seger och framgång. Fallahu wakilu man sabar. Allah är wakil, yani den som tar hand om den tålmodiges angelägenheter. Wa ahala zalimahu ala Allah. Den som är tålmodig och överlåter den förtryckandes förtryck till Allah, kommer Allah att ge seger. Men den som tar på sig själv att ge seger eller försvara sig själv, kommer Allah att lämna till han själv. Så hur kan man jämföra dessa två? Den som Allah underlättar för, den som Allah ger seger, och den som ska ge seger till sig själv. Här nämner han den här viktiga punkten, att om du möts av förtryckande människor, dåliga människor, jobbiga människor, och du överlåter deras förtryck till Allah, Allah kommer att ta hand om dem. Alltså jag låter dem vara. Allah har lovat att han kommer att hjälpa dig. Är det inte så? Du säger, jag ska fixa det här, jag ska straffa dem, jag ska hämnas, de ska få se. Du lämnas åt dig själv. Men när du förlitar dig på Allah, Allah kommer att ta hand om dem. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Eller hur? Du lämnar deras angelägenheter och Allah kommer att hjälpa dig. Och därför så sa profeten alaihissalam, wa anna nasra ma'a sabr. Att med tålamod kommer seger. Med tålamod kommer seger. Även om det kommer att dröja. Ibland förtrycks en person, men Allah kommer att ge honom seger. Det kan vara i livet och det kan även vara efter döden. Och här nämns Sheikh al-Islam som ett exempel. Ibn Taymiyyah. Han hade mycket, mycket motgångar i sitt liv. Han fängslades. Han slogs. Han utvisades. Han hade många, många fiender emot sig. Men subhanallah, kolla hur hans namn nämns vackert fram tills idag. Och hans fienders namn är ingen som ens känner till. Eller hur? Allah azza wa jalla ger seger till de rättfärdiga, till de fromma. Och så är det. Det är garanterat. Därför nämns det väldigt vackert att de ahlul bid'ah försökte hela tiden stoppa Ibn Taymiyyah. De hatade honom mer än allt, för att han spred den sanna trosläran. Så de gick till ledaren, vilket de ofta gör, de orättvisa ledarna, och försökte få dem på sin sida för att fängsla honom eller döda honom och så vidare. Och då säger de, låt oss döda honom. Och då så säger de, nej, då kommer han bli martyr. Aha, då blir han shahid, då blir han en hjälte bland folket. Och då sa de, okej, låt oss utvisa honom. Vi slipper honom här i landet. De utvisar honom till Egypten. Han fick leva i exil. Sen skickade de spioner för att kolla vad han gjorde i Egypten. De sa han var gladare än den platsen han blev utvisad ifrån. Han spred da'wa, han hade elever. Mashallah, han var lyckligare än innan. Okej. Okay. Sen sa de, okej, fängsla honom igen. Och fängsla honom igen. Och såg han blev ännu lyckligare i fängelset. Och då sa han det här kända uttalandet. Vad ska mina fiender göra med mig? Om de dödar mig blir jag martyr. Om de utvisar mig får jag åka på siyaha, på semester. Och om de fängslar mig får jag vara i khalwa. Jag är ensam med att dyrka Allah Azza wa Jal. Spelar ingen roll vad ni gör med mig. Den här inställningen är väldigt positiv. Och han var en väldigt förlåtande person, överseende person. Och det är därför han skrev dessa vackra råd, så att vi ska ta åt oss dessa råd. Han nämner sen en väldigt vacker sak, 14 punkten, att den som är tålamod på, eller tålmodig med de som sårar honom, så kommer det här att leda till att de till slut kommer att ta tillbaka sin orättvisa och kommer att ångra sig och kommer att be om ursäkt. Och folk kommer att klandra de som förtrycker honom. Och han kommer att komma, skämmas kan man säga. Och ångerfull för det han gjorde. Och inte bara det, han kanske till och med kommer att bli mualien. En person som är på hans sida. Okay? Och han nämner, det här är betydelsen av versen. Itfa' billatihi ahsan. Besvara på bästa sätt. فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةً كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ. Då kommer den personen som det var fiendskap mellan dig och att bli som en nära vän. وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا. Men endast de tålmodiga klarar av detta. وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍ عَظِيمٍ. Och endast de som har fått en stor del yani av khair klarar av att göra detta. Här nämner han en jätteviktig sak. Och det är att när du är tålmodig med folk som förtrycker dig, du bemöter det på bästa sätt. De kanske ljuger om dig, de baktalar dig. Och du bemöter det på bästa sätt. Du är tålmodig, du svär inte tillbaka, du säger inga fula ord tillbaka, du vill inte hämnas. Du säger må Allah förlåta dem, må Allah vägleda dem. Jag förlåter dem för Allahs skull. Till slut kommer du att få folket på din sida. Folket kommer att ha sympati för dig och känna att du är förtryckt. Och personen kommer till slut, om man har ett lite iman eller hjärta, att ångra sig. Och känna att det han gjorde var fel. Och han kommer att komma till dig och be om ursäkt. Ja, han kommer att komma till dig och be om ursäkt. Och inte bara det, han kanske kommer att bli en person som försvarar dig till slut. Yani du blir som en ledare för honom. Och det här är också någonting som är bevittnat. Yani folk som är tålmodiga, som är förlåtande, mashallah, till slut. Och det är också en väldigt vacker sak som kan relateras till det han kommer nämna sen. Att du lämnar dörren öppen för personen att komma och be om förlåtelse. Han känner sig dum till slut. Han skäms. Jag har bara snackat skit om honom. Jag har bara baktalat honom. Jag har ljugit om honom. Men han gör ingenting tillbaka. Och det får honom då till slut att vända sig tillbaka. Att ångra sig. Och då som Allah säger i den här versen, itfa' billatihi ahsan. Yani besvara på bästa sätt. Ge inte igen ont med ont. Ge inte igen ont med någonting ondare. Utan ge igen ont med någonting bättre. Och därför är det en väldigt vacker berättelse. Det kom en gång en man till Hassan al-Basri. Som var från ett tabi'in. Och han sa, den här personen pratar illa om dig. Han pratar illa om dig. Han säger så, så, så. Och då säger han, hittade shaitan ingen annan än dig att skicka? Yani, varför kommer den så berätta det för mig? Du behöver inte berätta sådana saker för mig. Men han sa, här, gå och ge honom ett fat med frukt. Ta det här fatet med frukt och ge till honom. Så han gav det till honom, personen. Så han säger, Hassan al-Basri, han vill tacka dig för vad du har gjort mot honom. Vad har jag gjort? Jag har pratat illa om honom. Och då så sa han att när du baktalar mig får jag dina hasanat. Hur ska jag kunna gengälda det goda du har gett till mig? Jag måste ge någonting tillbaka, åtminstone lite frukt. Så personen ångrade sig, staffarallah, han gick och bad om förlåtelse. Så han blev från hans elever och började studera hos honom istället. Mashallah. Så det är bra att vara på det här sättet. Men annars, som han kommer nämna, så är man inte det kan det öka. Det kan liksom leda till en ond cirkel. Nah. Och det är nästa punkt. Han säger här 15:e punkten. Att om du hämnas mot folk, mot allt och alla, så kommer det att öka ondska. Men det onda kommer bara att bli mer. Och han kommer bara att göra mera skada. Yani grovare påhopp än vad han gjorde innan. Och det här är någonting som är bevittnat. Men om han är tålmodig, förlåter, så kommer han att skyddas från denna ondska. Och den som är aqil, som är förståndig, yani väljer inte en större skada framför en mindre skada. Han gör inte yani situationen värre. Och han säger, hur många hämndaktioner har inte ledit till värre saker som man sen inte kunnat stoppa? Och hur många personer har inte dött? Hur många personer har inte förlorat sin makt eller sina pengar på grund av att de vägrade förlåta en person som förtryckt dem? Är det vad han säger här? Om du inte förlåter, du inte överser, utan du hela tiden ska hämnas. Vad händer då? Du startar den här yani onda cirkeln av hämnd. Någon, han är redan förtryckande, han gjorde dull mot dig. Och då ska du hämnas. Tror ni att det är lugnt sen? Han kommer gå hem och bara, kallas, jag fick vad jag förtjänade. Nej, han kommer att göra någonting ännu värre, eller hur? Steg två. Och då måste du göra någonting ännu värre. Och då måste han göra någonting ännu värre. Och det kan leda till, som han säger här, sheikhen, att folk dödar varandra. Folk sen tar varandras pengar, egendom och gör massa bull. Och där kan man se i vissa länder där våldsspiralen aldrig slutar upp. Ett av de här länderna är Somalia. De ser två stammar börja kriga mot varandra. Någon dödar någon från den stammen. Då ska de hämnas för någon på den stammen. Och sen döda, och sen döda, och sen döda, och sen döda. Och mashallah, i 20 år har inte tagit slut dessa konflikter. Varför? Förlåt varandra. Gå vidare. Det tar aldrig slut annars. Och det här är även någonting man kan se med kriminella gäng. Idag är det inte så. De är inte ens religiösa. Men det är det här som händer. Någon gör någonting, då måste han hämnas. Han vill inte visa sig svag. Och då måste någon hämnas på honom och hämnas på hämnas. Men i deras värld finns inte förlåtelse. Det där finns inte. De är inte ens religiösa. Men det vi talar om är att, ja, ni, du som är religiös, en from person, du ska inte vara på sån nivå. Att hela tiden hämnas och ge tillbaka och göra värre. För det kommer bara leda till att den här dörren, ja, ni, det blir bara större. Våldsspiralen blir bara större. Och brotten blir större. Och, ja, ni, det tar inte slut. Så istället, stäng den här dörren. Ha tålamod, bit ihop. För Allahs skull och khalas. Inshallah, det kommer att dö ut. Han nämner också en till punkt här. Att den personen som ständigt vill ge igen, hämnas, kommer att falla in i orättvisa. Vi nämnde förra lektionen att om någon gjort orättvisa mot dig, så får du islamiskt göra samma orättvisa tillbaka. Han säger något fult till dig, du får säga något fult tillbaka. Han slår dig en gång, du får slå honom en gång. Det är din hak. Okej? Men har man den här inställningen att jag ska alltid hämnas, så kommer du någon dag att ge igen med mer än vad han gjorde mot dig. Känslorna kommer att ta över. Och du kommer någon dag att göra dull mot personen. Så som han gjorde dull mot dig, kommer du att gå över gränsen mot honom. Så det är bättre att stänga den här dörren. Inte öppna den här dörren, så att du inte faller in i den här orättvisan. Han nämner också den 17 punkten. Att det här förtrycket som någon gjorde mot dig kommer antingen att sudda bort en synd eller att höja dig en nivå. Men om du hämnas, så får du ingenting av dessa saker. Om du förlåter, du har tålamod med någons dåliga beteende, någons orättvisa beteende mot dig, så kommer du att bli förlåten för synder. För en prövning. Prövningar och motgångar suddar bort dina synder och höjer dig i nivåer. Men om du ger igen, då blir det inte längre en prövning. Och då får du inte längre den här belöningen. Och dina synder suddas inte bort. Han nämner också en till viktig sak här, den 18 punkten. Att den som är tålmodig och förlåtande, eller att vara tålmodig och förlåtande, är en av de största arméer som man skickar mot sin fiende, mot sin opponent. Ja. För när man är tålmodig och man är förlåtande, så kommer det att förnedra ens fiende och få ens fiende eller opponent att bli rädd för en. Så man säger här, är att om du är tyst, du är förlåtande, du är tålmodig, folk snackar om dig, men du besvarar inte, du är bara tyst. Det här i sig själv knäcker din opponent. Han bara vill att du ska prata, han bara väntar på att du ska svara på honom. Det är hans högsta önskan. Men, yani, ta död på honom genom att inte svara honom. Yani, knäck honom med din tystnad. Han är inte ens värd dina ord. Sjunk inte till hans låga nivå. Visa att du är bättre än honom. وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ, som Allah säger, och vänd dig bort från de dumma. Är inte varje person, varje idiot som förtjänar din uppmärksamhet. Du ska vara högre än så. Så din tystnad är som en soldat du skickar på honom. Och han kommer att få respekt för dig.
Och får respekt för det. Och folk kommer att respektera det. Att säga han är inte den som sjunker till den här låga nivån. Men den dagen du börjar besvara. Alltså, då har du sjunkit till hans låga nivå. Och det ska du inte göra. Lämna, överlåt saker och ting till Allah. Bäst. Han nämner också här, och det är liknande det vi sa innan, att om du är förlåtande, du är överseende, du är tålmodig, så kommer det här att leda till att du kommer att känna dig ännu högre än den här personen som förtrycker dig. Du kommer känna dig högre och bättre än honom. För du sjunker inte till hans låga nivå. Jag är inte en sån här person. Och det här är det vi nämnde i hadithen, att Allah höjer en person då han förlåter. Alla ärar och höjer en person med hans förlåtelse. Men om du hela tiden hämnas och du ska ge igen, och Allah sänker dig. Men var förlåtande och du kommer att vara på en högre nivå än andra. Och som vi också nämnde, du får folket med dig. Al-awam, generella folk, kommer att stå på din sida. De kommer att försvara dig utan att du ens har bett om det. De kommer säga, han är förtryckt. Ni pratar illa om den här mannen, han har gjort någonting. Han har inte ens svarat i med ett ord. Vi står på hans sida. Men den dagen du börjar prata och besvara, då kommer folket inte stå på din sida. Hänger ni med? Så subhanallah, genom att vara tyst, förlåta, överse och vara bättre, Allah hjälper dig. Och Allah låter också folk vara på din sida och hjälpa dig. Han nämner sen den sista punkten, att om du är förlåtande och överseende, så är det en god gärning. Eller hur? Det är en god gärning att vara förlåtande och överseende. Och en god gärning leder i islam till en annan god gärning. En god gärning leder till en annan god gärning. Och den andra goda gärningen leder i sin tur till en ny god gärning. Och halumma, jara. Och så fortsätter det oavbrutet. Så han säger att dina goda gärningar kommer bara att öka. Och det här är en belöning för en god gärning. På samma sätt som straffet för en synd är en annan synd som följer den. Och han säger då här att en person som förlåter, är överseende, det kommer att öppna för honom andra goda dörrar till andra goda gärningar. Och de goda gärningarna kommer att öppna dörren till andra goda gärningar. Och det här är en generell princip i islam. Att ibland avser man att göra en liten god gärning. Men subhanallah, det öppnas två goda. Och från dessa två, fyra goda. Och så vidare. Och samma sak till SF med synder. En person avser att göra en liten synd. Att göra någonting litet. Men det öppnar dörren till någonting stort. Han ville bara dricka lite alkohol. Och sen blev han full. Han kanske gjorde zina. Han kanske gick och rånade någon. Han kanske gjorde kuffer eller någonting. För han drack lite alkohol. Det blev en synd ledde till en annan synd. Som ledde till 10 andra synder. Så man ska aldrig underskatta synder. Och man ska heller aldrig underskatta goda gärningar. För goda gärningar leder till andra goda gärningar. Och han säger att dessa goda gärningar kanske till och med är en orsak till personens frälsning. Yani linajatihi, att han räddas från helvetet, och sa'adatihi al-abadiyya, till hans eviga lycka i detta liv och i nästa liv. Men om han hämnas kanske han förlorar allt detta. Så al-hasil, yani al-khulasa, slutsatsen är att man måste försöka vara bättre och inte alltid sjunka till folks nivå. Man måste kunna ha den här goda egenskapen av att vara förlåtande i sitt vardagliga liv med de viktigaste människorna, ens föräldrar, överseende, förlåtande, med ens fru. Om du inte är förlåtande och överseende med din fru eller frun med mannen, äktenskapet kommer garanterat att krascha. Om du hela tiden ska ge igen. Hon gjorde, men då ska jag också göra. Han gjorde, men då ska jag också göra. Och det blir den här onda cirkeln som aldrig tar slut. Garanterat kraschat äktenskap. Men när man är förlåtande, tar avfall, ser mellan fingrarna, överseende, Alltså jag förlåter dig för Allahs skull på riktigt. Vi börjar på en ny sida. Inte bara tomma ord man säger. Jag förlåter dig och sen går man och har följt med hat i hjärtat. Nej. Förlåt betyder förlåta på riktigt. Det är för Allahs skull. Och då kommer din partner att tycka om dig ännu mer. Är det inte så? När de ser att du är förlåtande, du är överseende med deras brister, du ger dem chanser. Alla de kommer älska dig. Men om det hela tiden går att haka upp dig på små saker och detaljer och du sa och du gjorde, jag kommer inte förlåta dig, du gjorde mot mig, jag ska göra mot dig. Var ska det här sluta någonstans? Eller hur? Försök vara den bättre. Och som han sa, tjejen, även i ett förhållande, om du är så här mot din fru, frun är så här mot mannen, att man besvarar ont med gott. Din partner kanske säger något spydigt, något kaxigt. Du säger, Jazakallah khair. Mala vägleda. Mala förlåta oss för våra synder. De kommer stå där och se ut som ett fån. Wallah, de kommer se ut som ett fån. Men jag var ju kaxig, jag var taskig och han besvarade mig med något fint. Eller hur? Kanske någon säger till ord, du besvarar med något fint, du är lugn. Du behåller goda karaktär. Till slut, personen kommer säga, förlåt mig. Eller hur? Men om du svarar med du också och du ska få se och du sa, alltså då blir det bara den här onda yani cirkeln som aldrig tar slut. Så att man ska vara förlåtande, man ska vara överseende, man ska vara den bättre parten. Och som han nämner Ibn Taymiyyah, man ska vara som profeten Muhammad a.s. som aldrig hämnades för sin egen skull. Aldrig någonsin hämnades han för sin egen skull. Och vad hände? Hans fiender blev hans allierade. De som kritiserade honom blev de som sen försvarade honom och var beredda att dö för honom. Var det inte så? Så wallah, det finns izza och det finns ära i den här goda profetiska karaktären. Wallah, ge oss mycket mycket sabr. Amin. Tills den dagen vi möter honom i nästa liv. Och vi avrundar därför idag. Wallahu ta'ala alam. Och sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.